Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Jag, Leif Bratt, träffar idag Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, sedan 2014. Vi ska prata om föreningens framtid med henne som rorskvinna. Men först vill jag att du presenterar dig själv, Johanna. Någon slags bakgrund och vad du har gjort för att nå den här positionen.
Ja, jag är 43 år och jag bor här i Stockholm och har en man och tre barn. Jag är agronom i botten. Jag har läst på Sveriges lantbruksuniversitet och jag har i hela mitt yrkesliv jobbat inom olika folkrörelser. Så jag brinner för folkrörelsen. Jag tror att människor som samlas kan göra underverk och flytta berg tillsammans. Innan jag blev ordförande och dessförinnan vice ordförande i Naturskyddsföreningen så jobbade jag inom en annan folkrörelse som heter Forum Syd. Det är en plattform för en massa olika organisationer som jobbar med att rädda världen på olika sätt. Och min roll där, det var att jobba mycket med politik, med global politik. Och försöka förändra de stora spelarna, kan man väl kalla det för. Sådana organ som Världsbanken och Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen. Vad Sverige hade för position i de organisationerna för att försöka trycka på för en politik som leder till bättre miljöskydd och mer fattigdomsbekämpning.
Kan man säga så att Forum Syd, det var mer en lobbyorganisation än en medlemsorganisation. Alltså ni hade ju medlemmar, men det var andra organisationer.
Ja, alltså min roll var mycket att hålla på med lobbyarbete. Men som organisation betraktat så de allra flesta som är där jobbar med att handlägga ansökningar från andra mindre organisationer som vill ha projekt i andra länder.
Du, ett klarläggande till att börja med. För jag är ju något äldre än vad du är. Och för mig är ni Svenska Naturskyddsföreningen. Ni var de som i min barndom och ungdom hade stugor uppe i fjällen man kunde turista i och sådär. Mm. Om jag minns rätt. Mm. Nu heter ni Naturskyddsföreningen. Varför droppar man svenska?
Ja, det är ett antal år sedan nu som vi bytte namn från då Svenska Naturskyddsföreningen till bara Naturskyddsföreningen. Och det hänger väldigt mycket ihop med att vi jobbar med våra mål på inte bara svensk nivå utan även ut i världen. Och i synnerhet gör vi det genom att vi genom bidrag från Sida har ett antal, 50 stycken ungefär, samarbetsorganisationer som vi stödjer för att hjälpa dem med att bygga sina demokratiska organisationer. Påverka politiken i de länderna eller jobba med andra frågor som har med miljö att göra på plats. Och det är alltså organisationer i Asien, Latinamerika och Afrika. Och ja, primärt det.
Då ska jag försöka vänja mig med Naturskyddsföreningen.
Ja, men sen har vi ju också stugor i fjällen. Mm. Och primärt jobbar vi ju i Sverige. Ja. Men vårt arbete syftar ju till att göra hela världen bättre.
Det var inget litet uppdrag.
Nej, vi jobbar ju också en del på EU-nivå. Så att det spelar ju roll också till namnbytet.
Nu då säger rädda världen, det är ju ett jättemål. Men har ni något mer? Man har en förening och då gissar jag man rent allmänt. Mm. Så vi syftar till något fint och sådär. Men finns det något mer greppbara mål ni har?
Ja då, det har vi.
Vi kan nöja oss med Sverige även om ni har droppat det.
Ja, precis. Nej, men om man nu får lyfta lite först så har vi tre stycken mål som är väldigt övergripande. Och det är att rädda naturen, att skydda människors hälsa och att främja global solidaritet. Det är våra tre övergripande mål. Och det där har ju ändrats då genom åren. Liksom jämfört med 1909 när föreningen bildades så var det primärt rädda naturen. Men sen har vi också kommit in på de här andra bitarna som handlar mycket om människan också. Och att vi vill ha en värld som är bra för alla. Men sen har vi ju ett antal väldigt konkreta mål inom olika områden. Till exempel så vill vi jobbar ju väldigt mycket med klimatfrågor, och där har vi en målsättning om att de svenska utsläppen bör närma sig noll redan år 2030. Det är ett sånt väldigt konkret mål. Och det hänger ju ihop med att, ja, det kan man koppla till Parisavtalet som säger att världens utsläpp ska inte, alltså man ska syfta till att inte överstiga 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå. Och liksom om man grottar lite där, vad betyder det då? Jo, men det betyder att totalt behöver världens utsläpp närma sig noll år 2050. Men så säger avtalet också att det är de rika länderna som ska gå före. Så att Sverige har som ett rikt land ett särskilt ansvar. Och då gör vi tolkningen att därför bör Sverige som ett rikt land som har förmågan och möjligheterna, ekonomin och allt det där, vi bör närma oss nollutsläpp redan år 2030. Så det är ett sånt konkret mål som vi har. Och sen har vi mål som handlar om skogen till exempel. Vi vill att minst 20% av den svenska produktiva skogsmarken skyddas. För att vi ser att det finns sådana behov av att rädda den biologiska mångfalden som verkligen måste räddas. Det är ju ett annat sånt där stort hot som man har vid sidan av klimatet. Alltså utarmningen av den biologiska mångfalden. Där alltså, den biologiska mångfalden behövs för att få till de ekosystemtjänster, alltså de tjänster som naturen ger oss, som vi behöver för vår överlevnad. Och utarmar vi den biologiska mångfalden så tappar vi många ekosystemtjänster, och då har vi svårt för framtiden. Så att vi behöver skydda väldigt mycket biologisk mångfald, och mycket av den finns i skogen. Så att det är ett sånt mål vi har också. Mm. Så att det finns på en rad områden sådana väldigt konkreta mål.
För bara fråga dig då, apropå slog med det här med namnbyte. Jag har ju nåtts av er, jag är medlem sedan några år, men tidigare om det går då tyckte jag oftast att det var en generalsekreterare som företrädde Naturskyddsföreningen. Det var generalsekreteraren man märkte.
Mm.
Nu märks du, men du heter ordförande. Har ni gjort namnbyte där också?
Ja, alltså i den här föreningen så har vi, man löser ju det lite olika i olika föreningar. Och i den här föreningen har vi sedan lång tid tillbaka haft ett system där det är ordförande. Jag är ju förtroendevald. Jag väljs alltså av vår stämma, dit våra kretsar kommer med sina ombud. Våra lokala föreningar alltså kommer med sina ombud och röstar vem som ska vara föreningens främsta företrädare. Och det är jag då, jag är ordförande. Sen har vi ju ett stort kansli som leds av en person. Och det är den som är kanslichef och också generalsekreterare. Och i vårt fall så har vi då bestämt att kanslichefen också är som sagt generalsekreterare. Vilket betyder att den personen företräder, även den företräder föreningen. Så att vi har haft en sån här delad funktion där både ordförande och generalsekreterare är den som primärt företräder föreningens, ja, i media och så vidare. Just nu har vi en vakans på den posten. Svante Axelsson som tidigare var generalsekreterare slutade här efter 16 års fantastiskt fint arbete. Och vi håller nu på att rekrytera en ny. Så det är jättespännande.
Ja, är det därför du får större utrymme då? För det finns ingen sekreterare att gå och prata med.
Ja, precis. Det kan man säga. Ja. Nu tar jag allting som har med våra utåtriktade aktiviteter att göra.
Du får påverka rekryteringsprocessen så att det blir en väldigt blyg person.
Ja.
Så sker det inte din plats i media. Hörru du nämnde själv nu lokalföreningar, det kallar ni kretsar. Finns det någon uppdelning där i då också i vem gör vad där?
Ja, det gör det. Alltså, vi har ju en förening där vi har 274 kretsar. Alltså, det finns en lokalförening i nästan varje svensk kommun. Så vi är ju jättestora. 224 000 medlemmar har vi totalt i Sverige.
Och de här... Kan man jämföra det med någon, ursäkta snälla, ja. Jag säger... Det kanske inte du har koll på, det har jag definitivt inte koll på. Men om du säger alltså 224 000.
Ja.
Finns det något politiskt parti som har så mycket medlemmar?
Nej, det gör det inte.
Finns det någon organisation som...
Ja, scouterna är större till exempel. Men vi är ju större än Röda Korset till exempel, om man tar en sån förening. Vi är ju, alltså vi är större som sagt än något politiskt parti. Vi är större än... Vi är nästan lika många medlemmar som, inte riktigt, men nästan som alla politiska partier tillsammans har.
Okej.
Okay. Så vi är jättestora.
Ja, men då kan man säga lite rättvisa där då, att bland era medlemmar så finns det är säkert personer som sympatiserar med alla Sveriges partier också.
Ja, det är jag övertygad om.
Ja, så då det blir det rättvist i alla fall.
Ja, precis. Men kretsarna,
ja,
precis. De är egna organisationer. De tillhör Naturskyddsföreningen, men är egna organisationer, har egna stadgar och en egen verksamhetsplan. Sen jobbar ju vi väldigt tätt ihop och vill att hela föreningen ska vara liksom sammanhållen också. Men kretsarna har sina egna program och de gör jättemånga olika aktiviteter på många olika sätt runt om i landet.
Men de måste hålla sig inom vissa ramar för att använda sig av ert namn.
Det får man, det är så är det. Men man ska liksom sympatisera och jobba med ungefär samma mål. Men det är ganska, man måste inte jobba med de sakfrågor som Riksföreningen jobbar med. Det Riksföreningen jobbar med, ska jag säga, det som är prioriterat, det är ju sånt som bestäms på våran stämma. Så att det är kretsarna och då vi har också länsförbund. Det är kretsarna och länsförbunden som på stämman bestämmer det här ska Riksföreningen prioritera.
Ja, så man kan säga att det är demokrati underifrån i alla fall.
Ja, det är det. Så att det är liksom, det är kretsarna och länsförbunden som sagt som fattar beslutet. Det här är de prioriterade områdena.
Så det är egentligen ni som har att rätta er efter kretsarna snarare än att kretsarna ska rätta sig efter
er? Ja, det är det.
Hoppa tillbaks lite där då. Du pratade ju tidigare om några mål som ni har som organisation. Och jag förstår att ni då både kan se som opinionsbildare men också då påtryckare, eller det vi kallar då lobbyister.
Mm.
Men det finns väl, kan man säga, en tredje komponent i det där. Och det är väl en del av opinionsbildaren. Men kampanjer ser man ju ibland.
Mm. Mm.
Dagsaktuella kampanjer från er sida här?
Ja, jag kan börja med att säga att vi jobbar liksom med tre övergripande strategier. Och en av de strategierna handlar om en väldigt grundläggande sak, nämligen kärleken till naturen. Vi vet att väldigt många människor trivs väldigt bra i naturen och upplever liksom ett lugn och har en väldigt stark känsla för naturen. Och den vill vi stärka, och vi vill gärna att ännu fler ska få möjligheten att känna den här känslan och kärleken till naturen. Så den tror vi är väldigt viktig att jobba med. Och det gör vi på många olika sätt. Och där gör ju kretsarna ute i landet väldigt mycket arbete med naturupplevelser på olika sätt och vis. Sen har vi nästa strategi som handlar om politisk påverkan. Alltså där vi springer i riksdagen och påverkar politiker, skriver debattartiklar, svarar på remisser och allt sånt där. Sen har vi ett tredje benet som handlar om konsumentmakten. Där vi tror att, eller vi vet att det val som du som enskild person gör i butiken spelar väldigt stor roll. Dels är det en väldigt tydlig signal till producenterna. Det är det här som vi vill ha som konsumenter. Men sen är det också som, vi kan prata om ett läktarvrål. Där liksom konsumenterna står på läktaren och skriker till marknaden och till politiken. Att det är det här vi vill ha. Vilket också knuffar politiken åt rätt håll. Och de där tre strategierna finns liksom med i våra kampanjer som vi driver på olika sätt. Och just nu har vi en kampanj som vi precis har lanserat som heter, vi kallar den Fräsch på riktigt. Och den handlar om vad som finns i ditt badrumsskåp med fokus på kemikalier. För det man ser det är att i de produkter som de syftar till att göra oss fräscha, så finns det en del ganska ofräscha ämnen. Och det hänger ihop med att i teorin har vi en väldigt bra lagstiftning när det kommer till hygienprodukter och kosmetika. Men den funkar inte som den var tänkt ännu. Så att i kosmetiska produkter eller hygienprodukter så slinker igenom en del ämnen. Till exempel en grupp av ämnen som heter PFAS. Som är alltså florerade, högflorerade ämnen. Och det är sådana som, det finns massa sådana. Och det är sådana som är väldigt extremt svårnedbrytbara i naturen. Och i djurförsök så har man sett att det kan ge leverskador och problem för immunförsvaret och svårt att få barn och sånt. Och när de där väl kommer ut, och reningsverken klarar inte av att fånga upp det här, utan när de kommer ut i naturen, då är de där permanent. Och det är sånt vi inte ska ha. Det stökar till det i naturen och i slutändan även för oss människor. Men vi är ju också med i naturen. Vi är ju med i näringskedjan och äter det som kommer från vattnet och från alla möjliga håll och kanter. Det finns hormonstörande ämnen, och det där är en speciell problematik, för hormonstörande ämnen har vi ännu ingen lagstiftning kring. Och det hänger ihop med att man på EU-nivå ännu inte har hunnit kunnat definiera vad är ett hormonstörande ämne. Där har svenska regeringen legat på jättemycket för att få till den här definitionen, och nu finns det ett förslag som varken vi eller regeringen tycker är särskilt bra, och det håller på att harva i EU. Först måste man ha en definition och sen kan det bli lagstiftning. Så här finns det också då en viss problematik. Och hormonstörande ämnen, alltså det är ju inte så att bara för att det finns ett hormonstörande ämne i ett schampo att man liksom får problem och får barn bara för att man använder det. Det är inte på den nivån överhuvudtaget, utan det handlar om är att vi hela tiden exponeras för kemikalier från alla möjliga håll och kanter. Och då vill vi upplysa människor om att det här kan man, dels att det är så, men också att man kan göra någonting lätt på vissa håll och kanter. Och det är till exempel när man väljer vilket shampoo man ska ha. Man kan välja ett miljömärkt shampoo eller en miljömärkt deo eller en miljömärkt hudkräm. Då finns det ett regelsystem där man tittar på att de här substanserna finns inte med.
Ja, för det jag skulle komma till nämligen, för det var väldigt många ord.
Ja.
Men jag gillade det här och sa, vi är vrålet på idrottsläktaren, ja, när lag, marknad och lagpolitik spelar mot varandra.
Ja.
Vad ska jag? Jag måste ha en förutsättning att kunna vråla.
Precis.
Att när blir det mål? Jo, när det är miljömärkt.
Ja, vrålet blir ju, du vrålar när du liksom går till butiken och väljer det som är miljömärkt i hyllan.
Ja, för då behöver jag inte kunna alla kemikalienamn.
Nej,
menar jag.
Precis, utan då finns det en tredje part. Och det vi säger är att Bra Miljöval, som är vårt eget märke, det är den här, en ring med en falk i. Den tillsammans med Svanen, som är ganska välkänt. Det är en svan. Mm. Och sen har vi det som är EUs märkning, Ecolabel, det är en blomma. De tre är liksom de tuffaste på marknaden. Och sen finns det några till som också är ganska bra, till exempel Kosmos finns det som heter, och Nature. Men de här tre som jag nämnde först, de har liksom det tuffaste regelverket. Då är det en tredje part, en annan aktör som går in och tittar på varje ingrediens och liksom garanterar att värstingarna är borta. Sen har vi också i hygienprodukter ganska mycket plast.
Men kan man säga också då så här, för att ibland när jag kommer i diskussioner om det här med miljömärkt.
Mm.
Då säger jag, det schampo är inget bättre. Nej, säger jag, det är inte det det handlar om. Det är inte bättre för ditt hår.
Nej.
Och det är inte sämre heller.
Nej.
Det syftar till det att det ska vara bra för din miljö där du och, du och dina barn vistas.
Ja.
Därför att när du sköljer ur schampot exempelvis ur håret, då åker du ut i avloppsvattnet, i handfat, till reningsverket.
Mm.
Ja, så att det här med att prata om det är bättre eller sämre schampo, inte för mig som individ eller mitt hår.
Nej.
Men för den men natur alltså, vi delar.
Precis, även miljömärkta produkter ska ju uppfylla sin funktion.
Ja.
Så är det ju. Och gör de inte det, då finns det ju, då är det klart att inte folk väljer de produkterna. Ja. Så att vrålar gör det genom att dels välja och markera för marknaden att det här är det som jag vill ha. Men det är också inom just hygienproduktsegmentet så finns det ganska lite miljömärkta produkter. Om man jämför med mat eller om man jämför med städprodukter. Så att ett annat sätt att vråla, det är faktiskt att fråga i butiken. Jag vill undra varför det inte finns någon miljömärkt deo på den här hyllan. Kan inte ni ta in det så att jag kan köpa det nästa gång jag kommer och handlar? Det är en jätteviktig signal. Som sen sipprar vidare genom systemet och ger ett avtryck.
Vi kommer in på det här begreppet politik. Och ni vill ju försöka påverka politiken.
Mm.
Och jag vet ju inte om hur mycket det är er förtjänst att folk tänker grönt. Men ja, ni har väl gjort ett bidrag.
Mm.
Så tänkte jag så här att ja, vid det här senaste valet då, så kom ju Miljöpartiet in och fick till och med sitta i regeringen. Törs du uttala dig om, gjorde det någon skillnad att Miljöpartiet kom in? Alltså i
ja, precis.
Regeringen?
Ja, precis. Alltså,
eller måste du hålla det neutral?
Ja, alltså, vi är ju partipolitiskt obundna.
Mm.
Det är vi. Sen kan man ju konstatera, och det är ju alltid svårt att veta vad är Miljöpartiets förtjänst och hur mycket har Socialdemokraterna rört på sig. Men det vi tycker att vi kan se det är att det har hänt, vi ser att det har hänt en del i svensk politik. Det finns jättemycket mer att göra, men den här regeringen har fattat några väldigt viktiga beslut för framtiden som vi tycker är bra.
Men det här blir liv i media om kolkraftverk i Västtyskland,
precis.
Eller Tyskland heter det numera.
Ja, det finns ju... Ja. Nej, men det finns ju väldigt många beslut som vi dels hade velat se som inte har kommit upp överhuvudtaget. Men sen också finns det del beslut som till exempel detta med att sälja Vattenfalls kolgruvor som inte vi alls tyckte var särskilt bra.
Nej, men det finns också grejer där du ser att det har finns, tagit steg framåt.
Ja, det tycker jag. Och då en sån konkret sak är det som jag nämnde tidigare om skydd av skog. Det anslaget i budgeten har ökat väldigt mycket. Det är väldigt positivt. Vi ser också en del viktiga kliv på klimatområdet. Men där skulle jag säga att det är inte alls bara regeringens förtjänst. Utan där finns det inom riksdagen en väldigt stort driv just nu. Där det finns ett förslag från något som heter Miljömålsberedningen. Som är en parlamentarisk kommitté där det sitter personer från alla politiska partier i riksdagen utom Sverigedemokraterna som löpande går igenom de svenska miljömålen. Det finns ju 16 miljömål som vi ska klara till år 2020. Och senaste vändan så gick miljömålsberedningen igenom miljömålet begränsad klimatpåverkan. Och jag satt med som sakkunnig i den här beredningen. Och där nådde man en överenskommelse, alltså mellan alla partierna i den här beredningen, om ett långsiktigt mål för det svenska klimatet som nu kommer att presenteras i en klimatproposition som genom förhoppningsvis kommer den gå igenom i riksdagen eftersom det har funnits personer från alla partier med i den här beredningen.
Ja, men då är det alla partiers förtjänst.
Ja, precis. Det är det jag menar. Ja. Att jag tror att den sittande regeringen har gjort vissa viktiga enskilda beslut, men jag tycker också att hela riksdagen har rört på sig åt rätt håll. Vi har den här energiöverenskommelsen som också kom om att Sverige ska vara fossilfritt en bit fram i tiden. Så att jag tycker att...
Kan man säga att hela riksdagen har blivit lite grönare?
Ja, det tycker jag nog. Jag tycker att det har rört på sig. Sen är det, ibland kan man känna att det är myrsteg, ibland kan man känna att det är bakåtsteg. Och så ibland så tar hela riksdagen stora kliv framåt.
Det är en pyttepanna.
Ja, pyttepanna.
Men då, det blir väldigt lite hoppigt här kanske, men nu vill jag gå ner till människan.
Mm.
För det är ju ändå vi som beter oss. Men jag gissar att jag får, ditt svar kommer bli, jag tror också lyssnarna förstår lite på grund av ert namnval. Jag menar, det är vi människor som beter oss. Och en del betraktar ju oss människor som Guds avbild. Skapelsens krona.
Mm.
Och enligt Mosebok så ska vi råda över djuren i naturen. Och en del ser ju oss som, lite kanske vulgärt, som en del av naturen. Alltså vi är ett djur i naturen.
Mm.
Sen har vi då en välutvecklad hjärna oftast. Ja, vad är er bild av oss människor?
Ja, våran bild av oss människor, det, det är att vi är en del av naturen. Det är...
Vi är ett djur i vår herres hage.
Ja, herre vet jag inte. Vi är ju religiöst obundna också. Så att,
ja, men... vi är djur i den hage som
vi är djur i en hage, ja. Nej, men så här är det ju att... alltså, vi som människor... Alltså, friska ekosystem är liksom, det är grunden för all välfärd. Har vi inte friska ekosystem, då klarar vi oss inte överhuvudtaget. Ekosystemet förser oss med så många tjänster som vi kan inte leva utan dem. Det ger oss friskt vatten, en klimat, alltså klimat, alltså hantera klimatet. Det finns, det är så många olika tjänster som naturen ger oss, som är förutsättningen för att vi ska kunna ha någon ekonomi överhuvudtaget. Alltså vi har ju under många, många år nu så har vi använt oss av naturen och jordens resurser på ett sätt som är väldigt oansvarigt. Vi har ju tagit av kapitalet, som man säger. Alltså vi har ju använt oss av de resurser som är ändliga. Jag menar, titta på oljan till exempel, eller på matjorden. Vi använder matjorden som om den vore liksom gratis. Men de här resurserna är ju ändliga. Och vi måste lära oss att mycket mer, i mycket större utsträckning, leva på räntan, om man får prata ekonomispråk. Alltså det som snurrar, det som går att återskapa. Och här kommer vi in på behovet av att vi måste lämna den fossila ekonomin, där vi hela tiden tar av ett sparat kapital som inte egentligen är vårat. Utan som, när, vad som händer när vi tar det sparade kapitalet, alltså plockar upp egentligen kolatomer från lager som har legat där i miljarder år. Så tillför vi de här kolatomerna till atmosfären.
Nu menar du petroleum och olja när du pratar,
ja,
om kolatomer?
Precis. Ja, det fossila kolet, alltså sånt som är supergammalt. De flyger upp i atmosfären och blir koldioxid i atmosfären, och det blir tjockt med koldioxidmolekyler i atmosfären som orsakar en klimatförändring och rubbar hela balansen på det som har under många, 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 många år snurrat som ett stabilt system.
Ja, när du säger då klimatförändring, finns det någon definition på det? Kan man säga, det här är klimatförändring, nu har vi åkt från Skövde till Borås, då har vi förändrat vår position. Och då vet vi att vi har gjort det. Det blev en geografisk förändring. Vad är måttstocken för en klimatförändring? Antalet soltimmar eller vad?
Ja, alltså den mest konkreta är väl liksom temperaturökningen. Och där kan det ju...
Hur säker är den då? En del säger naturliga variationer.
Jo, men den är säker. Om man ser på... Det är klart att det är naturliga variationer och... skillnader från år till år. Så är det. Men om man tittar som på långsiktiga trender, så är ju vetenskapen enig om att det är den mänskliga påverkan. Att den mänskliga utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.
När vi har förbränt olja.
Ja, precis. Primärt när vi har förbränt olja. Som orsakar den här högre koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Som gör att den balans som vi har haft under många, många, många lång tid håller på att rubbas. Och då sker det förändringar i hela systemen. Så att den klimatförändring som man pratar om, det är ju då att växthusgasernas koncentration i atmosfären ökar. Det orsakar dels en temperaturökning. Det som i sin tur orsakar nya väderförhållanden, väldigt mycket mer torka på vissa ställen, väldigt mycket mer översvämningar på andra ställen. Jag menar, det här året har ju uppmätts rekordtemperaturer i Sverige och i andra delar av världen på liksom lång, lång, lång tid tillbaka. Och det är väldigt konkreta klimatförändringar.
Ja, du använder begreppet växthusgas.
Ja.
Det uppstår ju inte i växthus, den här gasen, utan har jag förstått det hela rätt om man säger att det kallas växthusgas därför att man jämför med hur solstrålning går igenom glasrutan i växthuset Och sen så släpps det här när det går ner då i marken och sådär. Och sen när det studsar tillbaka så är det mer långvågigt. Alltså, ja. Och då går det inte genom glasrutan på vägen tillbaka. Och därför blir det varmt i ett glashus. Mm. Och de här gaserna som du säger, koldioxid och andra gaser. De lägger sig som en glasskiva runt jordklotet. Och så kommer inte den värmestrålning som skulle returneras ut i rymden, den kommer inte ut, utan vi får behålla den här och det blir varmare och varmare.
Precis, och alltså hade vi ingen växthuseffekt överhuvudtaget, då hade vi inte kunnat leva här på jorden. Så det finns ju en naturlig sådan, så att det liksom blir varmt. Men när de här gaserna ökar i koncentration,
glasskivan blir tjockare
och det blir varmare än vad det normalt sett har varit i den balans som vi har befunnit oss under så lång tid. Och forskarna pratar om att vi nu går in i en ny tidsålder. Den tidigare var holocen. Och nu har vi gått in i det som forskarna kallar för antropocen. Alltså den tidsålder där människan är den främsta drivkraften till förändringar i de stora naturliga systemen.
Och då är det här ordet antro.
Antro, precis.
Det är människa.
Människa. Människans extremt stora påverkan. Och då har vi klimatet. Vi har artutrotningen som djupte människan och människans aktiviteter är extremt drivande att utrota arter i en takt som vi inte har sett förut.
Ja, det har ju funnits så här dinosauriernas utrotning.
Ja, precis.
Men vi kanske börjar närma oss samma utrotnings...
Precis, den är väldigt, väldigt snabb.
Det fanns någon sån här utrotningsgrej nu, för många miljarder år. Ungefär 95% av alla arter på jorden dog ut av något skäl. Ja. Får jag bara avslutningsvis då, Johanna. Vår halvtimme börjar närma sig sitt slut. Du säger... Det är naturen som ska skyddas. Jag kan ju tycka att 2008 är inte så länge sedan. Då hade vi en global finanskris.
Mm.
Och då var ju i alla fall tidningslöpsedlarnas rubriker om finanskrisens orsaker, eller inte verkningar. Det var ju domedagsstorlek på dem. Mm. Alltså, nu håller vi på att gå under för att det finansiella systemet kraschar.
Mm.
Nu gjorde det ju inte det, men media pratar ju då. Och vi pratar ju också om det här då, vikten av, jag går tillbaks till den här Brundtland-rapporten, hållbar utveckling, vår gemensamma framtid. Vikten av social rättvisa för en hållbar utveckling. Vad är Naturskyddsföreningens uppfattning om den ekonomiska eller den finansiella sektorn, penningsektorn?
Mm.
Och den sociala sektorn, hur kopplar vi ihop det här? I grund och botten så vill du rädda naturen för att vi ska ha en hållbar utveckling.
Mm.
Men om jag då som ekonom säger att vi måste ju rädda penningsystemet också.
Ja, jo, men så här är det ju att våran hållning från Naturskyddsföreningens sida är ju väldigt mycket i linje med det som nu FN för ett år sedan, FNs medlemsländer enades om i Agenda 2030. Den agendan som ska gälla för hela världen om hur vi ska klara miljön, hur vi ska klara fattigdomsbekämpning och människors välfärd till år 2030. Och det fina med den här agendan, det är ju att den äntligen på ett väldigt seriöst sätt knyter ihop de här olika hållbarhetsaspekterna. Och är väldigt tydlig med att vi kan inte lösa ett problem i taget oberoende av varandra, utan allting hänger ihop. Och där har vi som miljöorganisation och naturskyddsorganisation förstås en särskild arena där vi verkar och jobbar primärt med miljöfrågorna. Men vi ser ju också att människors social hållbarhet som hänger ihop med trygghet i vardagen, som hänger ihop med krig och konflikter och alla de där frågorna är ju fullständigt nödvändiga att också lösa samtidigt och försöka hitta synergieffekter där det ena problemet hjälper att lösa det andra problemet. Sen är ju ekonomin ett väldigt viktigt verktyg i detta. Och vi har ett ekonomiskt system idag som är ganska bristfälligt. Men som vi ändå måste använda som verktyg på bästa sätt. Och använda de styrmedel vi har inom det ekonomiska systemet för att stimulera både en social hållbarhet och en miljömässig hållbarhet.
Jag hade många fler frågor med mig i bagaget, så nu när vi gör det här publikt, och så jag säger till, frågar dig så här, kan jag få komma tillbaks om några månader och fortsätta diskussionen, Johanna, vad svarar du då?
Ja, gärna.
Nej,
precis. Jo, men det vore väldigt trevligt. Ja.
Jag återkommer då och tackar så länge för uttömmande svar och i viss mån förhoppningsfulla svar.
Ja, vad bra.
Då hörs vi en annan dag.
Ja, det gör vi. Tack.
Tack. Vi har lyssnat till Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.